Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
God afton och välkomna till kvällens bingo. Idag tänkte jag att så där innan semestern är slut att vi ska ta och ge oss ut i rymden en smula och kika lite på de där magiska åren när Ace hade lämnat Kiss och han fortfarande hade lite drivkraft. Hans engagemang för sitt eget artisteri har ju pendlat tämligen upp och ner genom åren och det är väl lite spännande att samla på Ace Frehley om man samlar gamla demos och så vidare, för just de första åren efter Kiss finns det väldigt mycket att få tag i. Däremot finns det väldigt dålig dokumentation på vad det är man lyssnar på. Så jag tänkte vi ska försöka reda ut detta lite. Ni får ta fram papper och penna och möjligen spola den här kassetten några gånger och lyssna en gång till. För det blir mycket rabblande, mycket funderingar eftersom, återigen, han skrev ju inte ner det själv. Utan det är sånt som vi andra får pyssla med idag, 30 år efter, mer än det. Men det finns en magi. Ace Frehley är ju min favorit i Kiss. Det är inte min största idol i Kiss, men det är min favoritmedlem. Av den enkla anledningen att han, troligtvis, att han har varit så oberäknelig. Pendlat mellan att vara bäst och faktiskt att och vara sämst också. Och jag minns fortfarande, det var, måste varit på sommaren 1985. Jag följde såklart tidningen Okej, slaviskt som alla andra människor gjorde på den tiden. Och på nummer 7 stod det längst upp i vänster hörna Ace Frehley avsminkad. Obegripligt. Varför skulle han vara avsminkad? Han var ju sminkad sist jag såg en endaste bild på honom, vilket ju var i tidningen Okej 1983 antar jag. För det var ju det efter Creatures som vi ju alla visste att han spelade ungefär halva skivan på. Eller? Så försvann han ju. Så kom Vinnie Vincent in och sen så var det Vinnie Vincent i Kiss och sen, jag minns inte, jag älskar ju Ace även som 8-åring, men jag minns inte huruvida jag saknar honom i rampljuset där typ 1984. Det kan jag inte minnas, för jag lyssnar ju på hans Kiss-låtar lika mycket då som något annat år. Så när det då står Ace Frehley avsminkad på nummer 7 1985 i tidningen Okej, så blir man ju, va? Och så köper tidningen, öppnar den, bläddrar fram. Och då har han gjort någon form av spelning, det verkar nästan vara en hemlig spelning. Och bilderna är dåliga. Det fattar man inte då. Alltså, wow, det kanske fortfarande är hemligt hur han ser ut utan smink. Det minns jag att jag tänkte. Så att man får bara se dåliga bilder här nu. Det visar ju sig att, som jag har fattat det, så fick inte fotograferna ta med sig kameror in. Men att den svenska fotografen smugglade in en liten pocketkamera. Vilket gjorde att bilderna blev därefter. Idag är det ju fantastiska bilder, men då måste det ha svidit för fotografen att inte få ta riktiga livebilder. Och det hade ju varit väldigt tacksamt om man hade fått lov det. För det finns ju nästintill inga bilder alls från den där knepiga turnén 1985. Idag vet vi såklart mer. Ace gjorde en spelning, en slags showcase-spelning på SIR Studios den sista november 1984. En spelning som inte bara spelades in ljudmässigt och finns i soundboard nästan hela, men som även filmades med en kamera från mixerbordet med soundboardljud. Så den finns och den ligger på YouTube och den kan man leta upp och där kan man lyssna och då får man höra väldigt konstiga låtar. För det var ju det. Ace ville ju bli en artist i sin egen rätt. Så nu, han skakar såklart fram Rip It Out från sin soloskiva, men sen blev det en hög med nya låtar som ingen någonsin hade hört. En låt som kallas Audio Video eller Catch Me When I Fall, det är lite oklart. Den går under båda namnen. En låt som heter Give It To Me Anyway, en mycket underlig liten låt som heter Dolls. Någonting som heter Breakout som vi idag då såklart vet kommer från The Elder-tiden. En låt som heter Back Into My Arms Again. En låt som heter Animal, vilket är roligt eftersom även Vinnie Vincent Invasion spelar in en låt som heter Animal. New York Groove såklart och Cold Gin har spelats tidigare och sen ytterligare två nya låtar, We Got Your Rock och Remember Me. Det finns ju lite att säga om det här. Det måste ha varit jävligt fräckt då, för den som visste detta och kunde gå åt på spelningen och få se Ace på scen. Däremot så kan de ju inte ha känt igen personerna så mycket. Keyboardisten Arthur Stead, det är ju ingen som har någon jättekoll på vem det var. Han blev känd senare när han skrev Good Enough, som blev hitten i filmen The Goonies. Och den ville han ge till Ace, men Ace ville inte ha den. Och det var ju lite synd, för det hade ju kunnat bli bra. Eller också inte. Trummisen Anton Figg hade ju redan spelat på Kiss-skivor och så vidare. Och skulle bli permanent medlem i Frailes Comet. Men sen blev det ju som det blev när det blev. John Reagan på bas och Richie Scarlett på gitarr och sång. Bland annat Ace sjöng några låtar, men Richie sjöng några. Så det var ett rätt stadigt band som stod där på SIR Studios och visade upp vad de hade. Så dröjde det lite. Ace hade ju ett litet skivkontrakt med något som heter Bronze Records, så det var ju denna vevan eller strax efter, som sen konkade. Men Ace ville göra lite fler spelningar, så han på våren i mars gav han sig ut på en liten, en slags showcase-turné på östkusten bara. Alltså, när vi sen började samla kassettband och sånt, så fattar man ju att, eller så trodde man ju att, oh, det var nog en världsturné. För han var ju en superstjärna. Problemet var att det var ju bara för dig och mig och möjligen tre till som han var en superstjärna. För alla andra var han ju en nobody. Så när han väl ställer sig på Stone Pony i Asbury Park, så det är ju inte jättemycket folk. Men ändå, det är ju den gamla Kiss-medlemmen och han kör ju de här låtarna. Här har han dessutom lagt till några låtar. För i mars så har han dels skrivit en ny låt som heter Stranger in a Strange Land. Dels har han petat in den gamla Kiss-hitten Juice. Det är första gången den luftas på en turné sedan 1976. Även om Kiss spelade den en gång 1978. Och sen är det roligt, för sen är det en låt som heter Back on the Streets i setlisten också. Roligt, säger du. Det är väl inte så jäkla roligt. Jo, det är lite roligt, därför att det är Vinnie Vincent som har skrivit den, spelat in den med sitt band Warrior 1981 och presenterat den för Kiss, så att den demades och möjligen spelades in för Creatures, så vi vet inte riktigt. Ryktena säger ju att det finns en version med Paul på sång. Men Ace får denna av sin manager George Sewitt, japp, den gamla Kiss Road Manager. Får han en tape med lite låtar på och där ligger denna låten, och då spelar han in sin version i en demoversion och kör den live. Fruktansvärt roligt. Alltså allting går i cirklar. Det är nästan lika kul som när han spelar in Hide Your Heart 1989. I vilket fall, det är rätt så strukturerade spelningar. De har ändå repat, det märker man, Ace är sugen på detta. Men vi ska backa bandet lite. Så går vi tillbaka till 1984. Jag ska försöka reda ut här nu det lilla vi vet om Ace demoinspelningar. Det finns 20 spår olika låtar, eller i några fall samma låtar, men 20 spår och en repetition av My Girl. Alla de är från 1984/1985. Det vi kan läsa oss till i böcker och så vidare, det är att Ace efter Kiss runt 1984 började spela in demos. Producenterna som nämns är Eddie Kramer, Vinnie Poncia, Chris Kimsey och Tony Bongiovi. Jag har suttit med hörlurar och försökt reda ut lite där ljudbilderna liksom stämmer lite överens och så vidare. För att i vissa intervjuer, tidiga intervjuer, alltså från tiden, säger Ace att jag spelar in 4 låtar med Chris Kimsey. I andra intervjuer jag spelar in 6 låtar med Chris Kimsey. Ja, jag började med Eddie Kramer. Jag avslutade med Eddie Kramer. Det finns liksom ingen konsensus i det hela och ingen av de här människorna går för tag i till så att man kan fråga. Eller jo, jag hade faktiskt kontakt med Arthur Stead ett tag. John Reagan minns inte så mycket. Men jag hade kontakt med Arthur Stead och han mindes de här tidigaste låtarna. Plus att man kan ju då gå in i gamla arkiv, gamla ASCAP och lite BMI och sådana copyright-arkiv, musikregistreringsarkiv, och där kan man hitta lite grejer. Kommer ni ihåg den gamla bootleg-vinylen Wicked Lester and the Progeny Demo Sessions? Där är ju 2 låtar på den som heter att de ska vara Ace 1972. Det kan det ju aldrig ha varit någon som trodde på, speciellt inte med den låten som heter I Got The Touch. För det hör man ju att det är en 80-talslåt, alltså redan då när man inte visste någonting. Det är ingen som kan ha trott det var 72, innan Kiss i alla fall. Och varför skulle han ha gjort en egen headline-låt? Många frågor kring det. Fem låtar är troligtvis, möjligen och kanske den första demosessionen. Då har vi låtarna som heter I Will Survive. Sen har vi den här hiten I Got The Touch. En låt som heter Wired Up. En fjärde låt som heter The Girl Can't Dance. Och sen så låten Remember Me som kördes live. Det vi har som är rena fakta kring de här låtarna, det är att I Will Survive och I Got The Touch skrevs av Arthur Stead och Ace Frehley och de registrerades den 11 juni 1984. Det är de två allra tidigaste copyright-registreringarna på Ace Frehley-låtar efter Kiss. Remember Me är spännande. Det är ju en liten blueslåt. Jag vet inte om någon av er kommer ihåg den. Den ligger ju faktiskt även på Trouble Walking-plattan från 1989. Den skrevs av Carter Cathcart, en kille som var med i ett band som heter Laughing Dogs. Det är ju egentligen ingenting att bry sig om det inte hade varit så fruktansvärt roligt att Laughing Dogs släppte en skiva på 70-talet, eller 77-78, där de i arkiven för att hitta ett häftigt omslag rotade fram en bild på en kille som satt på en trappa i New York. Så det var en väldigt gammal bild. Det här är exakt det omslaget Wicked Lester skulle haft på sin skiva, som ju aldrig släpptes. Så vi har en jävligt konstig och inte alls cirkelformad cirkel som sluts här när Ace spelar in en låt av en människa som använde ett omslag till ett band som Ace inte var med i, men som blev ett band som han var med i senare. Han var med senare och det blev ett band. Ni fattar, eller så fattar ni inte. Det är jättekonstigt faktiskt, för det är ett fult omslag också. Så hur de tänkte i Laughing Dogs, det, den skivan hittar jag på en loppis för 10 kronor. Och musiken har ju ingenting med Kiss att göra och är ju komplett oduglig. Och omslaget är skitfult, men den står i samlingen. Minns han idag. Fem låtar som sagt, som troligtvis är de tidigaste fem. Troligtvis inspelade slutet av, eller mitten av 84. Därför att ingen av de här låtarna överlever till novembersessionen. Där Ace spelar på SIR Studios. Det här känns som sommarlåtar lite. Möjligen är de producerade av Eddie Kramer. Det här, troligtvis är detta den första sessionen. Eftersom låtarna sen inte hörs av igen, om man säger. Och sen har vi en tidig session som möjligen är 1985, tidigt 1985. För jag har frågetecken på Vinnie Poncia och Chris Kimsey. Men låtarna är Back on the Streets, I Heard an Angel, Rock or Be Rocked, Stranger in a Strange Land och Baby It's You. Som vi nu vet så både Back on the Streets och Stranger in a Strange Land petades in i setet efter SIR Studios. Och dessa bör, det har hetat ibland att Stranger in a Strange Land är en av de tidigaste låtarna Ace skrev efter Kiss. Och det, alltså, om det, även om det är en av de 10 första låtarna, så är det ju en tidig låt. Det behöver vi ju inte orda om. Så det stämmer säkert. Men den körs ju sen i mars 85 live, den och Back on the Streets. Sen har vi den låten som heter Rock or Be Rocked. Den låter ju väldigt lik på sina ställen en låt som heter We Got Your Rock, som dök upp i setlistan redan 84 där på giget och sen fortsatte vara med hela vägen. En av de låtarna Ace faktiskt verkar trivas mest med från sin tidiga period där. Konstigt nog, för jag har aldrig gillat den. Jag tycker den saknar melodi och sådär. Det är bara lite tråkig. Men i alla fall, det här är de fem nästa låtarna som möjligen spelades in, möjligen tidigt 1985, och möjligen av Vinnie Poncia eller Chris Kimsey, eller av Eddie Kramer, eller i slutet av 1984. Vi vet inte detta. Vi gissar. Här finns även en repetition inspelad av en gamla 50-talslåten My Girl. Det går inte att belägga att det är 1985, eftersom det inte är en Ace-låt. Ljudet är lossy, dåligt, uselt och värdelöst. Så många petar in den som Frehley's Comet Rehearsal. Jag har den i samma mapp, men det kan vara precis vad som helst. Vem vill veta egentligen faktiskt? Det är ju ingen låt som någonsin kördes live. Så att, och varför då någon har haft en bandspelare och bandat när de repade, det kan man väl fatta. Men varför har de bara släppt ut 2 minuter av en gammal 50-tals hit? Varför inte släppa ut Cold Gin då, eller något som man i alla fall kunde njuta av. Strunt i det. Vi har 10 låtar kvar. Och de här ska då enligt uppgift, vara inspelade på Power Station i New York av Tony Bon Jovi himself, alltså han som skapade Power Station, någon gång 1985. Och här har vi ju låtarna som kommer att skapa hela Freelish Comet-skivan egentligen, och även då många av låtarna som kördes live. Jag rabblar dem och så diskuterar vi dem sen. Animal, eller I'm an Animal, oklart vad den heter. Back into my arms again, give it to me anyway. Audio Video, eller Catch Me When I Fall. Breakout, Into the Night. Dolls, We Got Your Rock. Words Are Not Enough, hör och häpna. Och The Hurt Is On. Eller The Hurts On heter den faktiskt, om man ska vara riktigt, riktigt petig. 10 låtar då. Och som jag redan har mumlat för er så... Animal, Back Into My Arms Again, Give It To Me Anyway, Audio, Video, Breakout. Alla de körs ju live. Into the Night däremot. Det är ju en Russ Ballard-låt som heter In the Night som jag skrev om lite. Och den dök ju upp sen på första plattan, men det blev flera år senare. Dolls, som han körde 1984 och 1985. Konstig liten sak med en väldigt läskig text. We Got Your Rock, och så Words Are Not Enough, som ju dyker upp på Live Plus One som en extra låt. Och så då en outgiven låt som heter The Hurts On, som skrevs 1984. Vad har vi för fakta om de här? Jo, I'm an Animal, eller Animal, skrevs av Arthur Stead och Chris Kimsey, producenten, hör och häpna. Och den copyrightades redan den 6 augusti 1984. Samma med Back Into My Arms Again. Det är Arthur Stead och Israeli. Copyright augusti 84. Och sen har vi Give It To Me Anyway. Arthur Stead, Richie Scarlett, Freely. Copyright 29 november, alltså dagen innan SIR Studios. Det är de faktorna vi har. Så det här är gamla låtar, alla tre. Men de här 10 låtarna har hyggligt samma ljudbild. Lite mer producerat. Man märker nu börjar vi... troligtvis närmar oss en skiva, för det är inte demoproduktion på samma sätt. Och jag antar, för när man då läser intervjuer återigen, så säger Ace att ja, jag spelar in en halv skiva med Tony Bon Jovi. Och det skulle kunna vara denna, fast det här är ju i princip en hel skiva. För det är ju någonstans här som Bronze Records-dealen fuckar upp sig, de konkar ju. Förlåt, går i konkurs för er som då bor ovanför Hallandsåsen. Och det skulle kunna vara därför som allting tappar styrfart. För vi är i mars, Ace kör 5 eller 6 spelningar, det är lite oklart hur många. Det finns inspelningar från 5, och då läser vi 1 mars West Hartford, 2 mars Asbury Park, 3 mars Scranton, och sen har vi 8 och 9 mars New York L'Amour. Och det är där som tidningen OK är på plats och gör lite reportage, vilket är väldigt trevligt. Sen går det även rykte om att det görs några spelningar i augusti. Jag tror det är falska rykte. Jag har aldrig hittat några belägg för det. Jag har aldrig sett några bilder därifrån. Det finns inga inspelningar, och det skulle även då vara New York L'Amour. Nu är det ju så här att amerikaner och datum är ju helt uppskruvade. När de skriver så skriver de dagen, nej, månaden först, sedan dagen och sen året. Det vill säga 9-3-85. Det betyder alltså den 9/3/85. Medans vi skriver 85-03-09. Om man då vänder på deras... Nej, vänta. Hur blir det nu? Ja, i vilket fall. USA har ju ett helt annat system att skriva sina datum på. Vilket har gjort att väldigt många datum har vänts på genom åren. Och jag misstänker att det är det första giget på L'Amour 85-03-08 och inget annat som har vänts på och blivit 85-08-03. Sen har någon tänkt, ja, men då körde han väl dagen efter också eller sådär. Alltså det har blivit så skrivet. Och jag tror inte han spelade augustispelningarna. Jag tror inte de ägde rum. Jag tror det är fel från den tiden. Möjligen var de planerade, men det blev ingenting. För var det någonting som hände nu, så var det att efter mars-turnén så tog det stopp. Självklart så försökte de med Bronze Records. Det var väl här det, antingen var det här det började eller var det här det slutade. Det spelar egentligen ingen roll, utan detta är det sista livstecknet från Ace fram till september 1986. Det är alltså 1,5 års tystnad igen. Så först får vi se honom avsminkad i tidningen OK. Och sen händer ingenting mer. Och det som händer i september 86 är att Ace och Richard Scarlett och Anton Figg går upp på en klubb i New York, Cat Club, tillsammans med ett band som heter Smashed Gladys och kör två låtar, Rip It Out och Cold Gin. Så det är ju ingenting som når oss här då, utan det filmas, släpps ut ganska tidigt. Ligger på YouTube också, sök på Ace Frehley Cat Club så hittar ni det. Kanalen heter 1277. Men det är ju inget uppseendeväckande, men det är det första livstecknet sen efter Ace lilla turné i mars 1985. Men efter detta, efter septembergiget här, det är ju nu magin lite börja. För har vi då suttit där med våra demosar som ingen vet vad det är och när de är inspelade och alla har 7 olika versioner av Rock or Be Rocked fast det finns bara en och det är bättre eller sämre kvalitet till exempel. Det är ju nu det börjar hända någonting. För Ace spelar in en skiva. Många av låtarna är redan inspelade och grunderna är lagda till Bronze och jag vet inte om de spelar in lite nytt. Däremot så Richie Scarlett pallar inte vänta längre. Så man anställer en ny kille som heter Todd Howarth, sjunger betydligt ljusare, inte alls lika rått som Richie Scarlett, men spelar bättre gitarr. Han har spelat med Cheap Trick och vad är det med Ted Nugent och ja, det är en duktig gitarrist och keyboardist framförallt och låtskrivare och sångare. Jag är väldigt förtjust i Todd Howarth, jag tycker han är väldigt bra. Jag gillar Richie Scarlett också och det blir ett annat band med honom i bandet, men hade jag fått bestämma idag så hade jag velat säga att jag återförenat Frehley's Comet med Todd Howarth. Men jag får inte bestämma, det är ingen som ringer till mig. Så att, kan du sitta här och drömma om bäst jag vill. Våren 1987 släpps den första Frehley's Comet-skivan. Anton Figg spelar trummor men han får ett jobb då. Samtidigt som bandet ska börja ut på turné. Och då får han jobb som permanent trummis hos David Letterman. Och säg vad man vill om Ace, de har varit goda vänner nu i säkert 10 år. Men han fattar ju att jag kommer ju få en mycket högre och stadigare lön med David Letterman. Och det fick han ju i nästan, vad blev det, 30 år. Jag vet inte hur länge den serien varade sen, men 25-30 år satt han där och trummade och tjänade väl bra med pengar på det. Plus att han kunde vila lite då utan att vara arbetslös. Säga vad man vill om det. Bandet behöver såklart en trummis och man anställer en kille som heter Billy Ward. Som sätter sig på trumstolen. För turnén drar igång i juni 1987. Och nu jävlar går alla bootleggers i USA berserk. För vi har jättemånga audioinspelningar från turnén. Vi har väldigt många videos från turnén. Och det är ju det som är så jäkla roligt. För här är de bra också. Juni, juli, augusti varar detta bandet. Sen försvinner Billy Ward därför att Anton Figg får några veckor ledigt. Så under ett par veckor i september spelar han trummor med bandet igen och då dyker det faktiskt upp ett trumsolo i låtlistan också. Plus att man spelar in Chicago-spelningen den 4 september och släpper en EP som heter Live Plus One. Där man släpper 4 låtar live plus den här Words Are Not Enough som gjordes som demo 1985. Men det är roligt att prata lite om turnén. Nu vet jag inte hur många som var med och samlade redan på den tiden. Men vi har ju massa med fina inspelningar. Låtlistan är ju helt fantastisk. Även om han förändrade den lite. Självklart tog han ju bort de här demolåtarna som aldrig kom med på skivan och så vidare. Men vad han gjorde och som han då faktiskt dessutom nämnde i början av turnén på några spelningar och intervjuer. Det var att jag glömde ju en låt då när jag var ute på min klubbturné 1985. Som alla har bett mig spela sedan dess. Och det är ju Shock Me. Så den ligger ju med i setlisten. Första gången live sedan 1978. Plus att han petar in Rocket Ride. Som aldrig någonsin spelats live. Och jag kan ju bara tänka mig. De Kiss-fans som var på plats. De här första gigen 87. För de flesta var ju inte på plats 85. Någon hade väl hört bootleg-vinylen från L'Amour. Men när man då stod där i Syracuse. Då, ett av de första gigen. Eller i Milwaukee som gick på radio. Och fick Rip It Out som första låt. Och sen blev det lite nytt, sen blev det Cold Gin. Sen blev det lite nytt. Och sen så kommer då Shock Me, Juice och Rocket Ride. Alltså det måste ju ha varit en eufori utan dess like. Från plattan kör, Freedless Comet-plattan kör han Strange in a Strange Land, Something Moved med Todd på sång såklart. Love Me Right, ytterligare en sån som jag aldrig har varit jätteförtjust i. Men han kör Into the Night, självklart kör han Rock Soldiers, den stora hitten från plattan och den självbiografiska låten. Och Breakout, vilket ju är helt enormt att den, det är en av mina favoritlåtar, speciellt eftersom den har en så rolig historia bakom sig. Att den var påtänkt redan till The Elder och den dök upp på Revenge med Kiss 1992 och så vidare. Det var ju samma som med Back on the Streets. Där visste ju inte de, eller troligtvis känner de inte till det, även om vi vet ju att Paul såg ju Freelis Comet live flera gånger på 80-talet. Så han har ju hört Breakout-låten live. Vilket ju är konstigt sen att de valde att göra. Ja, det, han hade väl glömt det. Calling to You är också med. Todds låt från hans tidigare band, en låt som heter Megaforce eller Megaforce 707 eller något sånt innan, som han skrev om, och så blev den, försökte de göra en hit av den, men det blev det aldrig tyvärr. Och den här We Got Your Rock, som jag som sagt aldrig riktigt fattar heller, jag tycker inte den är speciellt bra. Vi har då massvis av inspelningar såklart, och det är ju jätteroligt, fina inspelningar. Milwaukee radioinspelningen kom på en vinyl också, vad heter den? Den heter bara Rock Soldiers, den här gröna, men det är bara halva spelningen. Och så fick vi då en liten live-EP med 4 låtar. Men sen har vi då alla videosarna. Kors jösse namn, det känns ju nästan som att Amerika har gått apeshit på Ace här, och till och med i småhålor som Kansas och sånt har de stått och filmat honom. Så att vi har väldigt fina inspelningar. Jag vet vilken som är min första Ace-konsertfilm någonsin, och det är Clarkston i Michigan. Det heter Detroit, men det är ju Clarkston, så att det ligger utanför. 6 september, så det är Anton Figg på trummor. De har lyckats fånga en av de spelningarna också. Ja, de har filmat fler. Men den här Clarkston, det är ju då 70 minuter, det är ju hela spelningen. Saknar första delen av Rip It Out och saknar sista delen av Rocket Ride. Men i övrigt är det hela lite skakig. Men ändå, alltså det är en sån superkänsla att man äntligen fick man se Ace. Och han hade den här lilla trekanterna. Han ställde sina Marshall-stackar som trekanter. Och han hade en backdrop och lite sånt. Det här är liksom... Det är Ace på gång. Och jag kan inte se mig mätt eller lyssna mig mätt på denna turnén. De drar ju inte ut på det här med solo. Som sagt, där finns ett gitarrsolo i Shock Me på alla spelningar. Och sen är det trumsolo från och med september när Anton Figg är med i 2 veckor. Men alla de andra spelningarna, inga solo alls förutom gitarrsolot. Så att det är bara låtar och det är bara bra. Gitarrsolot i Into the Night är ju så bra som man får ju näsblod av att tänka på det. Och man märker liksom, ja men fan, det här är, vi är på gång, det här kommer att bli bra. De är förband till, nu ska vi se, vilka är de förband till på hösten 87? Är de förband till Iron Maiden? Nej, Alice Cooper först, ja. Alice Cooper är det först. Nu hoppar vi för sig väldigt fort fram här, men det spelar ingen roll. Det är hösten 87, de tar en paus då efter september i en månad ungefär. Och i oktober är de ute på turné igen och har då en trummis som heter Jamie Oldacre. Eftersom Anton kunde ju bara spela de här 2 veckorna han var ledig från David Letterman. Men Jamie Oldacre anlitade dem och han får vara med något år fram sen. Då är de förband till Maiden. Och det händer något konstigt där. Jag är osäker på vad. Första giget är 28 oktober i Saginaw. Det är turnépremiären. Eller inte Maiden, Alice Cooper, förlåt. Det är alltså Raise Your Fist and Yell turnén med Alice Cooper. Men bara förband till och med den 13, något sånt. Det står 10 november på vissa ställen, men det stämmer inte. För jag har inspelningar fram till och med den 13 november. Men Maidens turné Maiden, jag tjatar om dem. Alice Coopers turné fortsätter. Så jag vet inte riktigt vad det är som händer. Om det är så att Alice turné inte går så bra att de inte har råd att ha ett förband som vill ha betalt. Jag låter det vara lite osagt faktiskt vad det är som dyker upp där som ställer till det. För 13 november så försvinner Ace från turnén. Och det är det sista man hör av honom fram till och med nyårsafton. Eller rättare sagt, nyårsafton spelar han i New York tror jag. Men den finns väl inte inspelad. Men däremot så finns giggen dagarna efter. Han är i Providence den 2 januari och Boston den 3 januari. Och då är det egna låtar på små klubbar igen och ja, Ace är tillbaka eller man ska säga. Men frågan är vad som hände. Jag har aldrig fått tillfälle att forska i detta. Sen är det då slut igen med AIDS. Han försvinner 2 månader. Åker över till London. Och det här är ju en av de mest klassiska spelningarna överhuvudtaget med Ace Frehley. 19 mars på Hammersmith Odeon. Filmas för en köpvideo, men där släpper man bara 35 minuter. Jag begriper inte det. Och några musikvideos, så släpp hela spelningen istället. Lyckligtvis har vi då någon åker över och filmar bootleg hela giget. Någon i Ace Entourage filmar i 2,5 timme, så det finns backstage och live och när de signerar skivor och allting med en hyggligt bra videokamera. Plus att det finns faktiskt en uncut-variant av spelningen som är 60 minuter. Det är inte hela, men där är fler låtar, tv-filmer i alla fall, som man kan leta efter om man tycker sånt är spännande. Jag är inte förtjust i Jamie Oldacres trumspelande, det ska jag inte säga. Men någon måste ju spela där. Däremot så kör de en ny låt i London som heter Separate. Och även om det inte är den bästa låten på den kommande Freelance Comet-skivan, så är det ju lite roligt i alla fall. Man testar något nytt, man gör någonting som man inte har gjort innan. Plus att det blir väldigt stort det här. Jag menar, alla som var gamla nog och hade pengar åkte ju över och så Ace i London. Det var ju den enda spelningen utanför USA och Kanada som Freelance Comet någonsin gjorde. För efter London-spelningen så åker Freelance Comet tillbaka till USA, spelar in en ny skiva som heter Second Sighting. Många kallar den ibland för Todd Howarths soloskiva, lite sådär fult, för han har många låtar på den och den är väldigt o-Ace. Där är inte många låtar som låter som Rip It Out, men där är många låtar som låter som Todd Howarth. Tyvärr så har ljuset brunnit ut här. Jag gillar skivan, det har jag alltid gjort. Jag tycker Fallen Angel är en väldigt, väldigt bra låt och balladen It's Over Now är jättebra och så vidare. Men man märker ju tydligt att Ace bryr ju inte sig längre. Det här är ju låtar som han senare, jag lovar, han kommer inte ihåg en enda låt från den skivan idag. Möjligen Insane, det är ju hans bidrag, hans stora bidrag. Och det är konstigt att det inte är den de kör i London, fast den kanske inte var skriven då. Men det kommer i alla fall en låt som heter Insane och den är bra. Definitivt. Och sen är det en låt som heter Time Ain't Running Out. Det är också Todds låt, men den är så jäkla bra så det är nästan så jag önskar att de skulle köra den idag, fast med Richie Scarlett på sång. Second Sighting heter skivan, släpps där någon gång på sommaren och glöms bort. Freelance Comet åker ut på en förbandsturné till Iron Maiden, korrekt denna gången. De spelar på Seventh Son of Seventh Son-scenen. Och det är det sista som Freelance Comet gör. Någon gång in i augusti spelar de och sen finns inte bandet längre. Eller rättare sagt, Ace börjar tänka att alla vill ju bara se mig. Det är jag som är den viktiga, det här är inget riktigt band. Jag börjar kalla det för Ace Frehley istället. Todd Howarth tycker det är tradigt och försvinner. Jamie Oldacre försvinner. Tillbaka kommer sen Richie Scarlett och man spelar in ytterligare en skiva och sådär. Men Frehley's Comet och den som jag anser det på riktigt den magiska tiden när de faktiskt försökte, den har egentligen redan tagit slut. Den tar egentligen slut i London. Det är den sista höjdpunkten, kan jag tycka. För även om det är roligt att samla lite på inspelningarna från sommarturnén, det finns en del faktiskt, 88, så är det ju inte, det är inget band längre. Man märker tydligt att Cold Gin och Juice och de här, det är inga bra versioner. Todd vill därifrån och så vidare. Det är ingen bra stämning längre tyvärr. Och det är synd. Jag kan tycka det är väldigt slöseri med både talang och tid. Men det är väl Ace i ett nötskal. Han brukar ju fungera så. När han får lite vittring på någonting så är det roligt i ungefär ett och ett halvt år. Och sen är han tillbaka i sitt gamla skit igen. Vi har ju lite små grejer som vi måste nämna här. I augusti 87 så händer något väldigt lustigt. Då spelar Freelance Comet 2 kvällar på The Wiltern. Wiltern Theater i Los Angeles. Och Ace får nys om att Peter vill komma och titta. Så han säger till Peter, ja men då får du komma upp. Vad vet vi om Peter Criss 1987? Fruktansvärt lite. Han sitter hemma och är bitter och skriver på den där boken som aldrig kom, A Face Without a Kiss. Balls of Fire fuckade upp sig redan tidigt, eller sommaren 86, så de har inte funnits på ett år. Men den 23 augusti 87 så går Peter upp och spelar Juice med Ace. Det är första gången de kör den låten ihop sedan Evansville i januari 78. Och det är första gången Peter spelar en riktig Kiss-låt sedan 84. Så det är ju lite, jaha. Vem, hur gick det till? Kan man ju fundera lite på. Peter kommer faktiskt att spela mer med Ace från 1990 och framåt. Så kommer han att gästa lite när de spelar i Kalifornienområdet. Men om vi hoppar fram bara ett år, och inte ens det, 10 månader till den 26 juni 1988. Precis i början av Second Sighting-turnén, innan Ace är förband till Maiden, så gör han en headlinespelning på Limelight i New York, en gammal kyrka som gjordes om till en rockklubb. Ett par låtar in på inspelningen hör man att han säger "I see someone lurking in the dark", och så skrattar han på sitt Ace-sätt. Och mycket riktigt så är ju både Paul och Gene där. Så inte nog med att de den kvällen fick höra Breakout, som de ju sen gjorde och kallade för Card Jam 3 år senare. Men när publiken minst av allt trodde det skulle hända, så går de också ut på scenen med Ace. Gene tar inte basen. Det här är någon sån lustig historia. Jag tror att John Reagan tjurade att han vägrar låta Gene spela. Fast det verkar konstigt, för han har alltid slagit mig som att vara en väldigt, väldigt trevlig människa. Och att han inte skulle förstå den historiska signifikansen i att de tre spelar ihop, det verkar konstigt. Men det kan ha varit så. I alla fall så Gene spelar inte bas. Kan ju ha varit Gene också, som ju faktiskt ibland är mer ödmjuk än man tror, som har sagt till John att nej, det är du som spelar. Jag vet inte, vi får diskutera det när vi ses, du och jag. Men Paul tar i alla fall gitarren, kompgitarren. Och det finns ju en hel del bilder av detta. Det finns en radioinspelning av giget där man saknar extra nummerna, vilket gör att man saknar denna låten. Sen finns det en komplett publikupptagning i ganska dåligt ljud, men där får man i alla fall höra detta hända. Och så finns det en hel del bilder där man ser att Paul och Ace har jävligt roligt ihop. Gene försöker se tuff ut i sina solbriller och han står och hytter med näven när han sjunger, men han ser alltid bortkommen ut när han inte har en bas på sig. Och jag tror han känner sig lite bortkommen. Men Paul, han ler, och han ler stort. Detta är alltså ett par veckor. Kiss har varit i Japan precis i april. Har ett par månaders paus innan det är dags för sommarturnén på Monsters of Rock i Europa. Och sedan dags att åka till köra den vanliga Europaturnén. Deuce har Kiss inte spelat sedan 1978. Men från och med juli 1988, efter att de har kört den med Ace, så är den med i setet igen. Alla ni som var på Donington eller så någon av spelningarna på Monsters of Rock-turnén eller så New York Ritz-spelningarna, ni vet att det var Juice man öppnade med, och på resten av turnén körde man den i mitten av setet. Det finns många teorier om detta, och ja, den som åker till Trollhättan i september kan ju få höra mina teorier om vad det är som händer här. Det här är ju lite speciellt, onekligen. På mindre än ett år så har hela originalkiss spelat ihop, fast på spridda håll och samma låt. Så hade man haft soundboard-inspelningar här skulle man ju kunna ta trummorna med Peter, gitarren med Ace, gitarren med Paul och sången med Gene. Ja, det där är ju bra. Det finns ju inte, men man kan ju fundera på det. Det är ju alltid roligt. När Freedom's Comet imploderar så händer det mycket med Ace också. Han spelar in Trouble Walking, som är en väldigt stark skiva, och går ut på en turné som är helt enorm. Han börjar verkligen rota i sin gamla låtlista. Han tar bort alla Freely's Comet-låtar i princip. Det är väl bara Breakout och Rock Soldiers som får vara kvar. Däremot börjar han köra Strange Ways dyker upp. Den har inte aldrig spelat live, eller i alla fall inte som 74. Vad får vi mer för något? Kan jag det på rak arm? Jag har ju... Sen vi har någon rolig låtlista att prata om här. Snowblind såklart, från hans egen soloskiva. Och så då de nya låtarna, starka låtar, Trouble Walking, Shot Full of Rock. Sen händer det igen. Det här är en turné 1990. Sen skiter han ju bort även John Reagan som inte får betalt längre och sånt. Och från 92 och framåt så har vi då Ace av idag, om man säger. Och jag minns fortfarande när kassetterna kom från 92-turnén och 93. Och ja, alltså vilka låtar han tar fram. Men man hör ju tydligt att han skulle ju kunna spela dem bättre. Ny basist varje turné, ny trummis varje turné. Det finns inget band längre. Det är Ace och Richie Scarlett och den som var ledig och billig den veckan. Spelningarna är numera sällan i New York eller Boston, utan det är i Seaside Heights, New Jersey och Spring Valley, New York på små klubbar. Även om det ibland lyser till, han spelar ju såklart på fina också, fina The Ritz och gör en liten Japan-turné 93, men förfallet har ju börjat. Men för min del så är det 80-talet där. De här demolåtarna från 84-85 kan jag lyssna på hur mycket som helst. Han spelar ju rätt bra där också. Det är, han har ju lite feeling. Han har ju lite att bevisa. Jag är min egen. Jag klarar mig bra utan Kiss och sådär. Plus att han då såklart tycker väl det är roligt igen. För han tyckte nog inte det var så alldeles roligt att spela in The Elder-delarna. En skiva han inte brydde sig om. Och sen var han tvungen att åka på en promotion-turné för Creatures of the Night och låtsas mima till låtar han inte hade hört. Så att det måste ändå ha varit en liten befrielse. Och sen är det väl, tyvärr, misstänker jag att det är så med Ace. Att någonstans allra längst innerst inne så bryr han sig nog bara inte så mycket. Han hade tur att hamna i ett band med två jättedrivkrafter. Både han och Peter hade ju tur. Och tillsammans gjorde de, skapade de magi. Det ska man inte förringa på något sätt. Men det gick ju inte att återskapa när han var ensam. Och när han inte omgav sig av två sådana motorer. Därför att han fungerar ju bäst när han blir styrd. Det är ju lite det här när jag skriver egna låtar och producerar dem själv. Så nej, gör inte det. Samma med Kiss. Nej, nu denna gången ska vi producera skivan själv. Gör inte det. Det har sällan blivit bra. Ni är bäst när ni har någon utomstående som styr lite. Annars så blir det lätt väldigt analt. Jag borde göra mer Ace, känner vi, för det, ja, 2008 där i London. Herregud, man trodde inte det var sant. Plattorna, det kom inte fler studioskivor. Det kom ju mycket plattor där, 87, 88, 89, 3 år i rad och bra låtar och allting. Och sen bara tjup, slut. Inga turnéer, mer än i USA då på klubbar. Och när han väl kommer hit så är det på en convention-turné i juni 95. Och man skäms nästan för att, ja, men det här är ju min idol, men vi har inte så mycket att säga till varandra längre. Det är tur att det blir bättre sen. Det får man ju säga. Men man kan ju strunta i det. Man behöver ju inte alltid bara titta på det som var dåligt såklart. Utan vi har ju en hel demosamling och vi har ju en hel bootlegsamling från 1987. Som ju är helt enorm. Tänk om de hade kommit hit. Oh, de hade ju kunnat vara förband till någonting eller... Nu fanns det ju inga klubbturnéer på samma sätt då, utan alla hårdrocksband som kom hit skulle spela Olympen, Skandinavium och Hovet. Och det hade ju inte Frehley's Comet kunnat göra, men idag hade de ju kunnat. Idag hade de kunnat spela KB i Malmö och Trädgården i Göteborg och sånt, precis som Ace har gjort som soloartist. Tänk om de hade gjort det 87. Tänk om vi hade haft inspelningar från Malmö, eller från Lund, eller från Köpenhamn, där saltlaget, fast det hade kanske brunnit ner 87. Ja, det finns många att tänka om. Nåväl, be that as I may and I doubt that it was. Tack för att ni har lyssnat idag. Tack för alla brev som ni skickar in. Jag hann inte svara på några frågor idag, men vi tar några frågor nästa gång såklart. Tack för att ni skickar godis. Det är jättetrevligt. Jag är speciellt förtjust i såna här, vad heter det, såna små, såna, nej, de gillar jag inte. Nej, ta dem choklad. Skicka choklad. Det funkar alltid. För den som lyssnar på detta då nu hyggligt i närtid när det är inspelat, så blev ju tyvärr Borås-gigget den 20 augusti inställt av arrangören. Det är ingenting jag råder över. Det är jättetråkigt. Jag hade sett fram emot att köta Anaheim. Men ja, that's life. Vi tar nya tag och vi satsar på Trollhättan. Hoppas verkligen att vi ses den 16 och 17 september. 17 september är ju huvudgigget, men 16 är det lite special för event på Scandic i Trollhättan. Där jag bland annat ska hålla en liten filmvisning, och den lilla filmvisningen blev plötsligt en ganska intressant filmvisning. Så om du funderar på att köpa biljett så behöver du inte fundera längre, utan det är bara till att göra. För det kommer vara en 3-4 minuter där som kanske vänder upp och ner på din värld också, som den gjorde med mig. Väl mött i Trollhättan, ta hand om varandra, krama varandra i trafiken, skicka choklad. Så hörs vi nästa gång. God afton.